En podcast från Aftonbladet.
Tone!
Hur är läget?
Det är så bra.
Du ser så pigg ut.
Nej, men jag sover så jävla dåligt just nu.
Ja.
Det är så
jobbigt för dig. Men vet du vem det också är jobbigt för?
Om du säger min kille nu.
Nej, för mig.
Jaha, okej, för dig. Men så här är det. Ja. Jag blir förbannad på min kille när han ligger och sover. När jag ligger vaken. Men det är också, förlåt, inte för att ta ditt problem. Men det är så jobbigt med ljuset.
Jag vet.
Alltså det är helt sjukt jobbigt.
Jag ska säga att min mask som jag köpte funkar inte. Alltså, jag tror säkert den är jättebra. Jag vill inte. Jag har ingen spons eller någonting. Men den funkar inte för mig.
Varför inte det då?
Jag tycker det är jättejobbigt att ha en grej som sitter fast på huvudet.
Jag har ju en mask och gillar det. Men jag vet inte. Jag tog också melatonin 5.
Mm.
Och så var jag så, för då kommer jag kunna sova 2,5 timmar. Men den verkar inte. Så nu känner jag mig bara att jag är bara lite luddig.
Okay.
Jag är lite luddig av den här melatoninen.
Men är du chill eller är du bara...
Nej, det är mer att jag känner att jag ser suddigt.
Ja.
Förstår du? Som att jag är på väg att lite så hallucinativ känsla.
Ja, disassociera.
Ja, fast liksom mer som att jag bara, what? Typ.
Men det är ändå knäckande för att jag trodde att det var jag som hade sovit minst.
Jag vet, men så vann jag.
Ja, för att jag vaknade nämligen 4:30.
Men jag vaknade 0:43.
Ja, men du hade kunnat höra av det till mig då på natten.
Nej, jag svarar blir mail och Instagram meddelanden.
Så det är någon som har fått ett så här psykopatiskt
0:45. Tack. Kul att du köpte boken. Sök hjälp.
Men du, jag har ju ställt igår ställde jag en jag ska inte säga att jag ställde en diagnos på mig själv, för det låter så förminskande.
Oh my god.
Men jag kom på en grej om min person.
Nej. För det första, det här är också sjukt. Du har ju skojat om det här i några veckor.
Nej,
jo,
det är några veckor.
Du har varit så här, hahaha, jag är XXX. Och sen så fick jag ett sms igår när du var dragen, dyngrak efter 2 glas vin.
Ja, och då hade jag googlat att jag är introvert.
Att du är introvert.
Att jag är introvert. Ja. För att jag blir väldigt, väldigt trött av...
Det här är så jävla sjukt.
Sociala...
Hur länge har vi verkligen känt varandra nu?
2-3 år.
Under de här 2-3 åren så har du inte haft en dag utan en plan.
Nej.
Du har inte haft en oplanerad dag.
Nej.
Och den enda gången du hade en oplanerad dag fick du fruktansvärd ångest och gjorde en plan.
Och så du menar att jag har en annan diagnos?
Jag bara menar så här. Man behöver inte dela upp så här världen introvert och extrovert. Det kan ju vara så att ibland så måste man bara vila och göra återhämtning och vara ensam.
Nej, jag vill inte prata om det där.
Vad var du som tog det?
Så jag går vidare.
Ja. Det här är helt sjukt, vi kan inte gå vidare. Vi har literally precis börjat prata om det. Men du vet att min dröm för dig är ju att du ska vara ensam mer. Börjar du gråta?
Jag vet, ja, men jag börjar faktiskt gråta lite av det.
Nej.
Här,
börjar du säga jag ska gråta nu?
Jag vet inte vad som är vad länge. Jag känner mig också jättetrött. Nej, men jag är bara, vad ska jag säga? Eller vad pratar du om? Jo, du vill att jag ska vara ensam en dag mer.
Lite då och då,
lite då. Det vill jag också.
Det vill du inte.
Vill jag inte?
Nej, det vill du inte.
Jag vill det.
För du får fruktansvärd ångest när du är ensam.
Ja, men ja och nej. Det var den dagen när jag hörde av mig till dig, då hade jag ångest. Men jag längtade väldigt mycket efter att vara ensam.
Mm.
Men du tror inte att jag gör det egentligen?
Jag tror att du...
Tror du inte att jag behöver det?
Jag tror att du behöver det,
ja.
Men jag tror att du får ångest av att vara ensam.
Ja, ja, så är det ju.
Och du har ju sagt till mig att det är för sent för dig att börja terapi. Så jag vet inte vad det beror på att du känner så. Och det vet inte du heller. Och det kommer du aldrig få reda på. Så det är faktiskt inte lönsamt att vi pratar om det.
Okej, men jag kan prata om en annan grej då.
Jag gör det.
Vi får prata om... Vet du vad, vi tar upp den här tråden en annan gång.
Vi gör det, efter valet.
Efter valet.
Hur känner du pirrig inför valår?
Känner du dig pirrig inför valet?
Nej,
jag känner mig faktiskt... jag känner att det är så bäng. Allting är så bäng. Alltså att det är så... konstiga saker som får så otroligt stor... det är så starka känslor kring allting. Kring ganska små saker. Jag har inget bra exempel.
Jag heller. Så här känner jag. Har valet ens börjat?
Jo, men jag ser jättemycket så klipp på och från olika debatter hela tiden i mitt flöde. Jag har
inte sett ett enda klipp.
Nej,
de har
jag
inte
ser hela tiden bara så jättetråkiga klipp från jättetråkiga
väldigt,
debatter.
Väldigt
eller
tråkiga.
Så hon Idiotsson som är så...
Min favorit
som är så... Sverige behöver fler miljardärer. Jag såg ett klipp med henne på Instagram med de som var så här. Hon satt och tog en fika. Hon bara, någon i Sverige borde kunna bli miljardär på massariner. Förstår du? Det är det här.
Massariner? Ja. Vad pratar de om? Nej, men det är så upp och ner, Bananarama.
Ja, det är upp och ner. Men nu tänkte jag faktiskt prata lite om politik.
Vad ska du rösta
fast
på?
Inte om vad, jag vet inte riktigt än.
Nej.
Jag har mina funderingar. Men jag får återkomma om det. Jo, jag har sett en film som
jag
betalar dig
5000 kronor. Röstar du på Centern då?
Nej, Tone. Okay. Så kan du tala på det också. Jag tror det är olagligt.
Om någon är intresserad av att få 5000 kronor för att rösta på Centern, kontakta mig.
Du har inte 5000 spänn.
Jag har inte 5000 kronor.
Du får betala av på dina jävla sms-lån.
Okej, nu vill jag läsa ditt manus. Läs ditt manus, vad som står där.
Köpa röster. Jättedyrt också.
Så sjukt.
Det är en investering för Sveriges framtid. En röst på Centern. Elisabeth Ringqvist. Jag har sett en film som heter Strejkarna. Den är gjord av Helena Molin. Hon har under sju års tid följt kärntruppen inom miljö- och klimatrörelsen Fridays for Future. Hon började följa de ungdomarna som var med och startade Fridays for Future när de var i unga tonåren. Och så följer hon dem då under de här åren. Och det är liksom en lös grupp ungdomar. De lär känna varandra. Det börjar ju med att Greta sätter sig där utanför riksdagen. Men det som är fint med den här filmen är att den skildrar verkligen där som en rörelse. Alltså det har varit så mycket fokus på Greta alla de här åren. Och hon har blivit, du vet, hyllad och hatad. Och Peter Thiel kallar henne för antikrist och vad det nu är. Men här är det fokus på mer rörelsen, gruppen, kollektivet. Och nej, men det är så himla rörande. Den är otroligt rörande, den här filmen. Jag grät väldigt mycket när jag såg den. Jag är ju också skör nu, som du vet. Men jag hade nog gjort det ändå.
Kommer du ihåg här om veckan när vi sa till varandra att du sa så här, jag gråter jag aldrig. Och sen så sa jag till dig, nej men det är ju jag som aldrig gråter. Det var så sjukt.
Det är så kul, för du gråter ju mycket.
Och du gråter ju hela tiden.
Jag gråter också hela tiden. Och jag grät mycket när jag såg den här filmen. För att det är, jag vet inte, de här barnen, de är verkligen barn när det här börjar. De har såna runda kinder, fjuniga kinder. De är så helt öppna inför världen. De är så här, men gud, den här klimatkatastrofen, det här går ju inte. Vi måste göra någonting åt det. Och de har så storslagna planer. Och sen är det sjuka i filmen att till en början så går ju allting deras väg. De startar den här rörelsen, den blir helt enormt stor. Miljontals människor sluter upp i de här demonstrationerna och de bara, wow, du vet, nu händer det. Och så är det här talet som Greta håller i FN när hon har seglat över Atlanten, kommer du ihåg?
Ja.
Och de här andra ungdomarna, de är hemma i Sverige och de tittar på det här talet och bara, nu händer det, nu lyssnar liksom vuxenvärlden.
När hon hade det där talet, när hon var så upprörd.
I dare you-talet i FN.
Ja.
Och sen pallar ju allt ihop. Allting,
ingenting händer ju.
Ingenting händer. Eller, inte, nej, men jag tänkte på en sak som verkligen hände de här åren. Det var ju till exempel att
flygskam blev väldigt inne.
Flygskam blev väldigt inne. Nej, men i Tyskland där jag är mycket, där var det de gröna fick ju jättestor kraft av Fridays for Future. Fridays for Future blev ju en jättestor politisk kraft också i Tyskland, och de verkligen lyfte liksom det gröna partiet, deras miljöparti, till in i regeringsmakten. Så det blev en röd-grön koalition, så det blev verkligen så en politisk parlamentarisk liksom konsekvens, jättestark konsekvens av den här rörelsen. Och sen var den regeringen jättesvag och jättedålig, men det fick ändå liksom, fick det effekt, fick det inte effekt. Ja, de vann ändå ett val i liksom Europas viktigaste land.
Ja, så det hände verkligen,
ja, så det hände verkligen saker.
Men vad var det som föll ihop då?
Nej, men rörelsen följer ju och engagemanget följer ihop. Och sen, nu är vi ju inne i en våg av jättestark klimatförnekelse, där de här högerpopulistiska partierna har ju satt, ja, men klimatrörelsen som sin fiende och verkligen kampanjer mot dem. Sverigedemokraterna och liksom systerpartier är ju verkligen så här, nej men det här är bara hittepå, och politiken mot demonstranter blir mer och mer repressiv. Nu pågår det här konstiga rättegången mot den här rebellmamman som fick sparken från sitt jobb på en myndighet. Alltså, vi har verkligen gått
vadå,
in i
den där rebellmamman, det har jag missat.
En klimataktivist som heter Marie som var engagerad i de här rebellmammorna, du vet, mm. de som stickar och sjunger sånger och sådär.
Just det, just det.
Hon förlorade sitt jobb på Energimyndigheten våren 2024 efter att hennes engagemang i för klimatfrågan hade uppmärksammats. Och den här Carl-Oskar Bolin, kulturkrigaren till minister, han hade så twittrat om det och sagt att han hade så kontaktat myndigheten. Ja, så är väl liksom min poäng.
Jag hatar sådana jävla snutsamhället.
Ja, ja, verkligen. Och det är en rättsprocess som pågår just nu. Och det är väldigt intressant. Men för nu har hennes fackförbund nämligen stämt den här myndigheten.
Ja.
Eller stämt staten. Så det är jättespännande liksom, i sig. Men skit i det. Eller skit inte det. Men vi har gått från den här väldigt starka vågen av klimatengagemang till den här totala repressionen som är nu. Och den här filmen skildrar det, och den skildrar det genom och de här ungdomarna då, som samtidigt som det här händer också blir vuxna, går ju in i vuxenlivet. Så de är ju kanske när filmen börjar 14-15 år, och sen 7 år senare så är de ju i 20-årsåldern. Eller, och då, det är så himla sorgligt, därför att de är först så uppfyllda av de här framgångarna och vad de har åstadkommit, och sen är det en stor besvikelse. Mm. Och de är också helt utarbetade. Mm. Alltså de är så trötta. De har ju liksom byggt hela den här enorma rörelsen, alla möten, allt engagemang, alla liksom demonstrationer, och sen är de så trötta och så slut. Och några fortsätter, ja men Greta fortsätter, hennes engagemang övergår mer i liksom ett Palestina-engagemang, eller ett, liksom ett bredare politiskt engagemang där klimatfrågan är liksom en del av en större liksom samhällsanalys. Och en del av de andra är bara så här, nej men jag tror inte på det här längre.
Ja.
Och, det,
och följer de då de här ungdomarna? Liksom?
Ja, de följer de ungdomarna. Och, då tänkte
och
jag på,
de som inte tror på det längre, vad säger de?
Nej, men de säger att det gick inte liksom. Jag tror inte på den här förändringen längre. Vi sa alla de här sakerna. Varför lyssnar ingen på oss? Eller de lyssnar inte. Vi, och en av dem är så här, jag förstår inte. Liksom. De är verkligen så här, fakta, vetenskap.
Ja, ja.
Så att det är en naivitet, liksom en politisk naivitet. Och det är väldigt, jag liksom brottas i mig själv när jag tittar på filmen. Därför att jag är väldigt kluven till den där naiviteten, för att man kan bli lite cynisk inför den och bara, men vad fan trodde ni? Men å andra sidan, de gjorde det ju liksom.
Ja, och de var ju barn.
Ja, men de var också barn, och det är liksom barnets blick på samhället, och det kan man vara cynisk inför. Men å tredje sidan då, som sagt, så byggde de ju verkligen, det blev ju någonting.
Ja.
Det var ju inte som att det inte hände någonting, utan de fick ju liksom den här enorma kraften med sig liksom. Och det som är sorgligt, tycker jag, väldigt sorgligt i filmen, är att de känner att de har på något sätt själva misslyckats, och det, att det är liksom på dem liksom, att det är deras misslyckande, att det inte gick bättre, att de borde ha gjort någonting annorlunda. De verkligen så här rannsakar sig själva och bara, vi skulle ha gjort DC, vi skulle ha gjort så, och har mycket diskussioner om det. Men jag tänkte när jag såg den här filmen på en liksom, lite så trendig teori om samtidens politik och hur den konstrueras. Jag tror vi har pratat om det i någon podd tidigare. Har vi gjort det här hyperpolitics?
Jag minns inte.
Nej, men det är i alla fall en idéhistoriker som heter Anton Jäger, och han är väldigt uppmärksammad. Jag tror men många kultursidor har skrivit om honom och sådär. Och hans begrepp hyperpolitics, det beskriver ett samhälle där liksom allting i samtiden uppfattas som politiskt, alltså allting känns politiskt, samtidigt som den faktiska förmågan att förändra samhällets grundstrukturer är väldigt svag. Mm. Det vill säga, det är alltid mycket så känslodrivet, sociala medier, det är de här starka liksom vågorna som svallar över oss, men samtidigt så är mekanismerna, de griper inte tag i några mekanismer som faktiskt kan förmedla eller liksom strukturera den här förändringen.
Så det blir väldigt ytligt.
Det är hans liksom teori, och istället så liksom politiken genomsyrar då, eller det här politiska språket eller politiska genomsyrar kulturen, konsumtion, sociala medier, identiteter, bla bla bla. Och hans teori då, jag skriver lite om det här i min bok också, det är ju då att alltså orsaken till att det inte blir någon förändring är att de här, ja men fackföreningsrörelsen har försvagats och kanske blivit mindre politisk parti, de politiska partierna är svagare. Förr fanns det liksom ett riktiga kanaler för det här politiska engagemanget att liksom komma in i de verkliga politiska maktstrukturerna, men nu är det liksom avklippt. Och då sker då mobilisering genom de här hashtaggarna. Nej men
förlåt. Det finns inte hashtags längre.
Nej, jag vet. Så det är liksom ett paradoxalt tillstånd. Människor är, liksom känner sig politiskt engagerade, men det blir ingenting. De är liksom alienerade från de verkliga maktstrukturerna. Och på ett sätt kan man säga att den här teorin verkligen passar in då på vad som händer i den här filmen. Men sen kände jag när jag tänkte på det här att jag känner mig så trött på den här teorin nu.
Jag fattar vad du menar.
Ja, för nu vänta, jag tog lite anteckning också med på ett annat ställe. Nej, men jag kände så här att den är väldigt så, den här teorin är så jävla självgod.
Den är
den är så, alltså,
jag vet, jag hatar den.
Jag hatar den här.
Alltså, jag är så här,
jag hör dig Anton Jäger.
Men nu räcker det.
Nu räcker det verkligen. Den är så självgod, den är så fonoben. Det liksom hjälper ingen. Den här teorin hjälper ingen att så här åstadkomma förändring. Den är bara så här, allting är omöjligt. Den är verkligen så en blasé kulturkille som är så här, som är så identitetspolitiskt vänster men typ inte orkar engagera sig i någonting. Så känner jag inför den här teorin.
Ja, och jag förstår typ man kan applicera den teorin tycker jag på så
allting.
Jag kan tycka att den är så relevant är ju när det är så företagspolitiska engagemang. Mm. Det är ju så hyperpolitics och typ som marknadsföring och bababa som det var typ för 10 år sedan eller whatever. Men jag tycker att alla ska gå egentligen att applicera på människor på samma sätt.
Nej, men så tänker jag också att den är väldigt så mediefokuserad.
Ja,
den är väldigt så fokuserad på det mediala, det som händer i den här digitala sfären. Den ser liksom ingenting annat riktigt. Den är så liksom, jag tycker att den är fastnar i sin egen fälla, eller man ska säga. Den blir bara ett exempel på sin egen tråkiga tes. Mm. Så nu tycker jag att vi måste kliva ur liksom den här tankefiguren som är hyperpolitics. Vi säger hej då till den. För jag tänker ändå, för när jag tänker på den här filmen då, Strejkarna, som sagt, jag menar, titta på det här valet, alltså det blev ju, de kom ju åt.
Ja.
De nådde ju hela vägen fram in i det politiska systemet.
Ja.
Sen fanns det ju, och det, om jag ska vara kritisk mot den här filmen då, alltså den är väldigt fin, jag förstår att det inte är den syfte, det blir lite som att så här, kritisera du vet, någonting för att den inte gör någonting helt annat. Mm. Men det den inte har med, det är ju den enorma mobiliseringen mot klimatrörelsen som är ju fossilkapitalet, som är högerpopulismen och den axeln liksom. Som är starka ekonomiska krafter, starka politiska krafter som verkligen mobiliserar, utser den här rörelsen, de här barnen till sin fiende. Och där bakom finns det de här, ja, men som sagt, ekonomiska intressena som är, ja, en del av världens då mäktigaste företag som vill liksom behålla sina, och länder som vill behålla sina, ja, har ett ekonomiskt intresse av att behålla dagens liksom, strukturer på energiområdet intakta. Och det fossila oljebolag och så vidare helt enkelt. Och det syns inte i filmen. Och det tycker jag blir så sorgligt. För att de här barnen är så här, vad gjorde vi för fel?
Ni gjorde
allting rätt.
Ja.
Ni gjorde bara allting rätt. Och sen fanns det en motståndare som ni inte rådde på. Liksom.
Alltså
det,
som ingen rå på.
Någon kan rå på.
Okej, okay. Jag menar inte än så länge.
Inte än så länge, nej, verkligen.
Jag älskar ditt hope core.
Ja, mitt hope core, verkligen. För att jag är så trött på det här själv. Det finns i den här liksom passiviteten som den här hyperpolitics landar i. Jag tycker det finns en otrolig så självgodhet. Jag är så jävla trött på det, Tone.
Ja.
Jag orkar inte med det längre.
Men folk är också bara trötta.
Ja.
Punkt.
Och då är 00:30.
Då är det skönt att vara så här.
Det går
det
ändå.
Det är bara positioner.
Det är bara identitet.
Exakt.
Nej, det är inte det. Och nu ska jag ranta vidare lite om politik. Därför att,
ska du gå, vi lämnar filmen nu, för jag vill säga någonting om den här tiden. För jag tyckte typ att det här var den äckligaste tiden.
Mm, vilken tid?
Det här när de här barnen skulle rädda miljön. Mm. För då kände jag verkligen, alltså jag kan verkligen känna mig så solidarisk med barn. Mm. Och jag tycker att vuxensamhället var så vidriga mot de här barnen. Ja. Som drevs av en fruktansvärd dödsångest. Mm. Alltså när man hörde dem prata.
Ja, det hör man ju i filmen också.
Ja, som verkligen är så här, wow, typ. Som ju är reell på ett sätt, men som ju också är typ bara så här, ja, vi ska ju alla dö. Alltså det känns också som att det är ju de åren man börjar inse det. Ja. Så det känns också att det kunde också vara en sån ångest när man inser att man ska dö och är typ tween. Mm. Och att alla vuxna var så, oh my god,
ni är så duktiga.
Typ, åh, ta båten dit, wow, typ. Ja, alltså jag verkligen.
Jag vet. Nej, jag
och det
vet.
Var därför jag älskade sen när Greta blev liksom engagerad i Palestina-frågan. För då känns det också som att hon hittade liksom ett engagemang som har, alltså allting handlar ju om klimatet såklart, men bara, du vet, en analys som handlar mer om så här kolonialism och liksom Europa och USA och där inte heller hon behöver vara så jävla duktig hela tiden.
Nej, nej, verkligen. Nej, men jag håller med om det. Men,
och det var ju kul, jag träffade ju vissa av de här Extinction Rebellion.
Vad sa du?
Extinction Rebellion. Ja, när jag skulle skriva, när de kampade på universitetet för att SU inte bröt sina samarbeten med israeliska universitet under typ folkmordets första år. Då träffade jag den här Extinction Rebellion. Och det var ju så svårt att ha att göra med.
Ja.
De var ju verkligen,
men de var
så
hardcore.
Nej, men de hatar ju vuxna.
Ja, ja.
De hatar ju gamla.
På goda grunder. De,
ja, ja, alltså jag är verkligen så, men jag var verkligen så, jag vill verkligen typ, alltså jag vill bara verkligen skriva att ni typ gör en bra grej här. Mm. Men de var ju verkligen så, jag kom dit, ingen ville prata med mig. Nej. Alltså det var som att jag hade så här kommit till så en sån konstig säpogrupp. Ja. Typ. Jag bara, men vi har ju kommit överens om att vi ska prata. Jag blev bara runtskickad. Ja. Tills jag typ träffade någon som var typ 30. Som var så här, jag kan
Nej, men det finns en helt fruktansvärd scen. Jag skrev en text om filmen också. Så jag skrev om den där. Det finns en helt fruktansvärd scen i slutet på den här filmen. Mm. Och då har det ju gått. Då är de liksom i sin mer sin mer realistiska fas, eller man ska säga.
Typ när de, den fasen de var i när jag träffade dem på campus de på SU, där de sa dra åt helvete.
Dra åt helvete fasen.
Ja.
Och då sitter de där på på Riksgatan utanför riksdagen och bara sitter där nere på marken. Och så kommer det så olika politiker förbi. Martin Melin kommer, heter han inte det?
Han gamla Robinson-polisen.
Han är Robinson-polisen och så här. Ja, men jag tycker också det är viktigt med klimatet. Men tycker ni inte att det går? Alltså, det behöver inte, och så här, det behöver inte gå så snabbt fram. De bara... Du vet, man bara... Alltså, de...
Fan vad sjutton fortfarande sitter där.
Sitter där.
Och sitter de där nu, idag?
Nej, det tror jag. Det vet jag inte. Och sen kommer Magdalena Andersson förbi och ger så tummen upp. Och hon ler och så säger hon, vad bra med ungdomar, älskar, vad bra med ungdomar som engagerar sig.
Nej, men alltså det...
Och då kommer svaret från marken är så här, vet du hur paternalistiskt det känns? Och de bara så skriker det efter henne, vet du hur paternalistiskt det känns? Och hon bara går förbi och så här. Och så... Alltså, för fan, så kan man ju känna sig. Alltså, så det...
Men det är också typ så här, varför skulle de, om man tycker att det är så jävla bra, då får man väl sätta sig på den där jävla båten och med det gänget och åka till FN. Eller förstår du, det är också typ så här.
Ja.
Det var också att de kunde säga det för att alla de var så Pippi Långstrump typ.
Ja. Nej, men
det är ingen som vill höra någon som är 30 hålla på med det där.
Nej.
Förstår du?
Då är det inte tummen upp.
Nej, då är man bara så, ah, fy fan vad du är tråkig.
Ja. Nej, men sen tycker jag att det finns en jätteviktig... och det här är nu min brygga, eventuellt. Nej, men det finns en viktig nyckelscen för mig i filmen. Och det är när den här jävla idioten Christian Pettersson, du vet han, förtalsombudsmannen, högerextremisten.
Jag vet inte vem det är.
Nej, men han är en sån som förföljer. Han har förföljt mig på bokmässa. Han trakasserar folk.
Och låtsas vara journalist.
Han går och filmar. Och han är så till Greta vid något tillfälle. Han bara, men varför går du inte med i ett parti? Och hon bara, men det finns inget parti som representerar mina åsikter. Och han bara, tycker du inte själv att du är odemokratisk? När du... liksom håller på, för då håller de på med så utomparlamentariska fredliga liksom protester utanför
civil olydnad.
Alltså civil olydnad. Och hon är så, inget parti har en bra klimatpolitik, och det jag gör är att praktisera demokrati. Det är en del av demokratin, är jag utnyttjar min rätt att liksom uttrycka mig, att demonstrera.
Oh, så jävla jobbigt, bara förklara allt det här för sådana nötter.
Ja. Men och då känner jag till slut att liksom, jag tror att det finns en grundfråga här, och det är ju att vår liksom, demokratin funkar tyvärr inte.
Nej, den funkar inte så,
den funkar inte så bra. Nej. Det finns idag, och det är ju tillbaka till Jäger, det är väl han en poäng då, men det är inte bara han som säger. Men när liksom masspartierna försvann och stora partierna försvann, det finns idag inga bra riktiga sätt att kanalisera liksom folkviljan. För partierna styrs på helt andra sätt idag. De styrs av opinionsmätningar, av så medelklass... liksom människor, ja. Alltså det går nästan inte liksom. Och i klimatfrågan är det ett jättestort glapp. Folk vill ha en ambitiös klimatpolitik, ja. Men politiken levererar inte. Och
vet du vad, jag ska fan rösta på Miljöpartiet. Okay, Greta har övertalat mig.
Ja. Och då det, så att jag liksom landar i det, att så här, vad det här otroliga glapp, varför pratar vi inte mer om det egentligen? Ja. Men och då har jag, samtidigt som jag har tänkt på det här, följt kollapsen av det brittiska Labour.
Det här var så jävla roligt då, när du hade en av dina avslappningsdagar i helgen. Ja. När du bara ringde mig helt randomly. Jag typ låg och sov, och du var så här, har du följt det som händer i Labour? Alltså, varför ringer du mig så här, eller så här, lördag 11:45, ja, med manisk blick och frågar vad jag, om jag nej, jag har inte följt det som händer i Labour. Jag ligger och sover.
Ja.
Din ensamma dag.
Min ensamma dag. Nej, men för i
för mig vad som har hänt.
Jag ska
i
berätta. I Storbritannien så hade de ganska nyligen ett lokalval. Och då, Storbritannien styrs ju av Labour med premiärminister Keir Starmer, som ju för ett par år sedan vann en jordskredsseger och fick en väldigt stor majoritet i parlamentet. Grejen var bara att han vann en jordskredsseger i antal parlamentsledamöter, alltså i antalet valdistrikt som han vann, men de har ett så konstigt valsystem i Storbritannien, mm, så att egentligen representerar han bara, jag tror han fick så 26% av väljarna.
Okej, ris.
Alltså, väldigt lite, men fick ändå så en jättestor majoritet i parlamentet, så att det var liksom en väldigt konstig situation. Det är så, är det ett starkt mandat? Är det, nej, Keir, det är ett svagt mandat. Du har nästan ingen har röstat på dig, men du hade en jätteduktig strateg som liksom...
Hur kan det bli så?
Men det är för att de har ett sånt valsystem.
Alltså, vet du vad jag saknar så inuti helvete?
En föreläsning av mig.
När han festade under covid.
När Boris Johnson?
Alltså bästa dagarna på internet under hela covid. Typ.
Han bara, det är så total lockdown. I Storbritannien är också så total brutal.
Det var helt sjukt.
Det var helt sjukt. Ingen fick så...
drottningen satt ensam på sin mans begravning. Ja. Typ, och han var så... med sitt party. Blåsiga hår.
Ja. Men och då har det nu blivit igen. Nu har det blivit en jättestor kris, ja, i Labourpartiet då, för alla hatar den här Keir Starmer, och han har ingen, han är väldigt så mittensosse, och nu kan man känna att den tiden är över. Alltså det är som att det är verkligen de här dödsryckningarna av den gamla tiden. Den här typen av politiker fungerar ju inte så bra. Det har vi ju sett nu de senaste, ja, 20 åren. Och då kommer Reform UK med Nigel Farage, du vet, så höger populistiska, rasistiska parti, och så de gröna gör stora framgångar. Men i Labour är det nu total kollaps. Och då ska man nu försöka, nu utmanas då Keir Starmer av andra politiker.
Mm.
Och till exempel politikern då, han som är ordförande, nej, vad heter det, borgmästare i Manchester, som heter Andy Burnham. Och det är så kul, och det ska intressant att höra vad du tycker om det här, men han han är borgmästare i Manchester, och han är väldigt väldigt populär. Det är ju en sån gammal arbetarstad.
Jag har en fråga. Är han snygg?
Ja, han är ganska, okay, snygg. Eller så här, han var snygg.
Okay.
Förstår du? Ja. Han är en sån, men okay, han har bra hår. Ja. Han har alltid haft liksom en bra käklinje och bra hår.
Okay.
Och det är kul för att i Storbritannien efter liksom, han anses vara då soft left.
Ja, som Jan Emanuel.
Nej.
Okej, okay, jag bara
jag försöker, väl så höger.
Jag vet väl inte vad han är. Jag försöker bara prova, men jag försöker få reda på
soft left är typ jag, tror jag.
Okej. Okay, ja, högersosse.
Nej, Tone. Vänstersosse, vad fan är det med dig? Vakna.
Gud, taskig.
Som att du inte har läst min bok.
Jag har läst den, därav.
Ja,
ställa.
Ja, jag vet att du gjorde det. Men Andy Burnham i alla fall. Och han har nämligen ett program i Manchester som jag gillar jättemycket, som är så här: vi måste ta tillbaka kontrollen över infrastrukturen. Han har avprivatiserat bussbolaget. Han har ett jättestort program mot hemlöshet. Han är så, vi måste liksom jobba mycket med lokaldemokrati. Det är för stort glapp. Alltså han vill verkligen så här, tillbaka. Mm. Till ett mer lokalt engagemang, liksom en politik som är mer grundad i det lokala. Och han utmanar nu Keir Starmer. Och nu kommer det vara så spännande, Tone.
Är han mogging Keir Starmer?
Ja, okay. Snälla.
Alltså, om man är mogging så är man ju den som är snyggare.
Jag vet. Ja, men looks, vad heter det?
Looksmaxing är det ju med det. Nej, man har gjort grejer.
Ja, men han, vad är det man säger?
Frame-moggar.
Jag gillar hans politiska plattform. Och det som kommer hända nu, att hela den här frågan om fucking Labourpartiets framtid i Storbritannien, och som är ett av Europas viktigaste länder, kommer avgöras i ett lokalval i, vad fan hette det ens någonstans, i närheten av Manchester.
Ja, för det, vad kommer hända i det?
Jo, liksom, därför att för att han ska kunna utmana Keir Starmer som partiordförande, så måste han ha en plats i parlamentet. Mm. Och förra gången han försökte få en plats i parlamentet, då blockerade Keir Starmer honom och var så här, nej, det går, du får absolut inte.
Och för han visste det här. Nedfall.
Ja, exakt.
Eller vad downfall heter på svenska.
Ja. Okej. Okay. Nej, men men nu har en parlamentsledamot klivit av för att han ska kunna kandidera och utmana Keir Starmer. Men i det valdistriktet, där är Reform UK jättestarka. Alltså de här högerrasisterna.
Ja.
Så nu, det här är liksom, det är så existentiellt, Tone. 18 juni tror jag gissningsvis blir det här av. Mm. Då blir Andy Burnhams soft left, liksom lokal, den här fina manchesterismen som det kallas, mot de här rassarna i Reform UK. Det kommer bli liksom en dödsmatch, och det är typ står och väg, det är så 50-50 alltså sannolikhet.
Vad har han för politik för hela landet?
Han vill ju, det här är också kul att det är soft left. Kul att du frågar, Tone, för att soft left tydligen i Storbritannien är så här: återförstatliga tåg, återförstatliga vatten. Alltså han är verkligen, han är väldigt, jag skulle kalla honom radikal i svenska mått mätt, men Sverige är så jävla sjukt liksom.
Vadå då?
Nej, men Sverige är ju så himla nyliberalt. Ja. Ja, men Socialdemokraterna här har ju ingen vänsterpolitik liksom. Men det här i Storbritannien uppfattas som soft left. Men då ska man också komma ihåg att Storbritannien är ju ett tredje land i tredje världen idag. Alltså det är så fattigt. Det är så...
Ska jag säga vad som är så sjukt med Storbritannien? Ja, att det inte går att köpa frukt på någon tobaksaffär.
Nej, men det är ett så konstigt land. Det är ju ett helt sjukt fattigt land. Och alla som har varit och rest runt där vet ju att det är liksom...
När jag var i Newcastle med min bok.
Brunat, alltså folk har inte råd att gå till tandläkaren. Nej. Det är så hål i alla gator. Ja. Husen håller på att rasa ihop.
Ja.
Det är fruktansvärt fattigt.
Jag var i Newcastle.
Makerfield, ska jag bara säga att den här...
Okej, okay. Jag var i Newcastle med min bok ju. Mm. Och det var, alltså det fylleslaget som var där...
Ja.
En tisdag.
Ja.
Det är det sjukaste jag har varit med om. Alltså folk raglar runt på gatorna. Och sen så tidigt på morgonen så skulle jag gå och handla till min kille för han var sjuk. Och då hade det kommit dit typ brandmän som hade den här stora bara spolade av all spya och typ alla nudlar som låg på det här torget. Och sen bara dör allt om nästa dag.
Ja.
Helt sjukt.
Så är det.
Men hur kan de leva så?
Men de lever inte så länge kanske.
Och det här kommer jag ihåg när jag var och hälsade på Staffan i London. För då var det typ så på lunch att alla gick och drack en pint.
Mm.
Och sen gick de tillbaka till skolan.
Mm.
Vet du hur svullen jag är efter en pint? Jag kan inte gå tillbaka till skolan.
Nej. Men vad tycker du om Andy Burnhams politiska program?
Jo, jag ska säga så här. Jag vet inte vad jag tycker.
Nej.
Är det så visionärt?
Nej, det är inte så. Nej, men det är det här. Jag är verkligen...
Det känns lite konservativt.
Ja, det är väldigt konservativt. Ja. Det är väldigt nostalgiskt.
Ja, nostalgiskt.
Det är konservativt. Eller både och. Jag gillar ju den här ambitionen...
Jag hatar tågbanorna i England.
Ja, nej, men jag gillar jättemycket hans fokus på sociala frågor, ja, på hemlöshet, på skolor, på att, och också framförallt att liksom förnya, revitalisera den lokala demokratin. Ja. För jag tror...
Jag tror, Tone,
att vi måste ha en ny idé om hur demokratin ska fungera.
Så de som inte är med
folk kan inte fucking bara sitta och klaga och vara så hyperpolitics, det går inte att göra någonting. Folk måste hitta...
Menar du folk? Nej.
Jag menar, vi alla kommer att behöva på ett eller annat sätt engagera oss, tror jag.
Jag vill inte engagera mig.
Nej, jag vet att du inte vill det, men då kommer du få ha det så här.
Okej, men då har jag det hellre så här. Men jag orkar inte, Karin.
Nej, men vet du vad? Du ska få ta ditt sommarlov, sen ska vi prata om det här igen. För det kommer inte gå. Vi kommer alla behöva göra mer.
Du är som en oxe. Du gör det här för oss båda.
Nej, jag kommer inte göra det för oss båda. Nu ska jag säga min sista politiska spaning. Det är annan spännande, ett annat land där det händer spännande saker på listan är ju USA.
Ja.
Där det nu håller på att komma fram nya politiker som från till vänster som är så här, utmanar Trump och den gamla logiken på lite nya sätt. Och i höst kommer det ju vara kongressval i USA, och en väldigt viktig strid kommer ju stå om den amerikanska senaten, och där har ju republikanerna majoritet idag, men det krävs väldigt, liksom, väldigt lite, det krävs ett par, jag kommer inte ihåg hur många nu, vinster för demokraterna, och så tar de senaten och då kommer de kunna blockera Trump, och det, så det blir ett väldigt, väldigt viktigt val. Och ett av de här valen där det finns då öppna senatorsplatser, där det är ett val till senaten i höst, är i Maine. Och där finns det en
Maine.
Maine.
Vad är Maine? Det känns som att jag har sett det på TV så att de hummar där.
Något gott. Vet du vem som bor i Maine?
Vem?
Stephen King.
Rys.
Men en annan som bor där är en politiker som heter Graham Platner.
Okej.
Och han är en ostronfiskare. För detta Rys. Marine.
Rys. Han är ju... Fan vad gott med ostron också.
Ostronfiskare, marinkårssoldat, hatar krig. Liksom, på goda grunder, av egen personlig erfarenhet. Han är nu demokraternas senatorskandidat. Han är ju knappt själv demokrat. Han är mer liksom... Och nu har jag läst på jättemycket om honom också, för jag har inte sovit så mycket de senaste dagarna. Och lyssnat på intervjuer. Och jag ska säga, han är kontroversiell för att han har då en tatuering som han gjorde när han hade varit i Irak. Eller Afghanistan, jag kommer inte ihåg. Han var både i Irak och Afghanistan.
Som var en Irakens huvud.
Skull and Bone, som är någon sån nazi-referens.
Rys.
Och han,
negativ rys.
Och han menar ju att han visste inte... vad det här var.
Nej.
Utan de var bara några fulla marines som var så här, coolt med en dödskalle. Jag tycker när han pratar om det att det låter trovärdigt, men det här är liksom, det här är en kontrovers.
Ja, man får också ändra sig.
Och det är det som är hela hans spiltone.
Ja.
För han är så här, jag har varit en idiot. Ja. Jag har tyckt massa jävligt konstiga grejer. Ja. Det här kommer du älska.
Ja.
Han är så gammal Reddit.
Nej,
postare, shitpostare.
Han vet vad, han har min röst.
Jag vet att han har din röst. Han satt så 7 år på Reddit och bara var så och shitpostade sig. Och mådde piss.
Ja, okej, för jag mår bra av det.
Okej, men han mådde piss. Så det finns jättemycket så idiotiska grejer som han har sagt på Reddit. Och de har gått ut med allt det här. Och han är bara så här, ja, vet du vad?
Det är sant.
Skrev så mycket. Allt det här jag skrivit. Och jag mådde piss.
Precis, jag älskar honom.
Och han är så, det enda jag vill göra, jag vill liksom vinna det här senatsvalet, men jag tror inte det här politiska systemet vi har riktigt fungerar. Nu, vet du vad han säger, Tone? Alla måste steppa upp.
Nej, men jag vill inte, Karin. Alltså jag orkar inte.
Men okej, men så här, kan man tänka så här, att över ett livsspann, kanske under 5 år av sitt liv, så är man väldigt engagerad i någonting.
Ja, men det har jag redan gjort om 5 år.
Nej.
Jo, det har jag.
Men det räknas inte när man är så tonåring, tycker jag.
Ursäkta. Okej, så det räknas inte med Greta.
Jo, Greta har gjort sitt. Det kan, alltså...
Jag har faktiskt stått utanför en strippklubb och hindrat kunderna från att komma in.
Ja, men jag känner att det är någonting. En grej att vara så i tonåren och vara väldigt så, jag är politiskt engagerad. Men jag tror också som vuxen så måste man under en period
kliva fram.
Vad sa du?
Gör du det då först? Om du först gör 5 år så gör jag 5 år efter.
Ja, okej.
Yes.
För det är det
när du har dött.
han Graham Platner säger att liksom vi måste, om vi ska på riktigt utmana de här ekonomiska fossilkapitalet som han pratar mycket om, han är väldigt intresserad av klimatfrågan, krigsindustrin, då måste människor, ingen kommer göra det åt oss, Tone.
Nej, så är det.
Så är det. Ja. Och det är det jag känner ändå någonstans. Det är liksom, det kommer fram lite nya röster nu. Jag vet inte hur det kommer gå i det jävla senatsvalet. Jag vet inte hur det kommer gå i den där...
Mycket män du vill säga.
Jag vet! Oh my god, ska du komma nu och skjuta ner
mig? Vadå? Du sa att jag skulle vara politiskt aktiv. Nu är jag politiskt aktiv.
Jag vet. Nej, men nu, okej, två gubbar var det här nu. Mm. Men jag pratade också jättemycket om de här klimataktivisterna.
De hade ju misslyckats, sa du. Och det gällde ju inte när man var tonåring.
Nej, jag sa inte att de hade misslyckats. Det var Anton Jäger som sa att de hade misslyckats. Okay. Mm. Jag tycker inte att de hade misslyckats. Jag tycker att de gjorde helt otroligt under förutsättning. Men problemet var du och jag. Att vi inte gav dem mer stöd.
Men jag tyckte hela grejen var, det var inte min typ av, jag ska inte säga något mer om det där, men nej, det kanske var ditt fel, för det var ju du som, det är du som är klimataktivist av oss två.
Mm. Men min poäng är att vi kommer behöva ha den här diskussionen nu i podden under åren framöver.
Nej, Karin. Det blev det idag bara för att jag var så trött.
Nej. Jo, vi kommer komma tillbaka till det här. Okay. Demokratin måste förnyas, det måste hitta nya former. På något vis kommer det innebära och att fler kommer behöva engagera sig mer. Vi kan inte bara överlåta allt till någon annan.
Vad tycker du om sossarnas reklam?
Jag vet inte exakt hur. Vad sa du?
Vad tycker du om sossarnas reklam? Som är alltså, hur ska man säga? Jag vet inte om den är nationell eller om den är lokal. Den skulle mycket väl kunna vara lokal.
Det känns som att den är så storstadsreklam.
För det, då är det typ så här, är du lite vad är reklamen? Det är typ så här, är du lite höger? Är du lite höger?
Har du sossetendenser?
Är du höger men lite sosse? Något sånt. Och så är det typ så här, du är höger men du vill inte ha vänster, alltså vinster i välfärden, rösta på Socialdemokraterna. Och jag har sett att många stör sig på den för att sossarna är så här, vi är höger.
Ja.
Vad tycker du?
Nej, men utifrån vad då? Utifrån vilka de är så tror jag är en ganska bra reklam. Ja. Eller varför, skulle jag gissa? Jag vet ingenting. Du vet du vad? Jag var kommunikationschef ett år för Socialdemokraterna.
Men
jag
du?
Är jättedålig på att bedöma. Jag är sämst på det. Jag kan inte bedöma det.
Vad gjorde du för reklam?
Nej, men jag kommer inte ens ihåg.
Det var snälla, kom ihåg vilka
reklam kommer
du
inte ihåg. Det kommer ihåg att vi...
Föreningslivet!
Nej, I wish. Nej, det var jättedåligt.
Och snälla, säg en reklam.
Nej, men det var mycket fokus på ungdomsarbetslösheten då.
Ja.
Mm, jag kommer inte ihåg.
Och så var det någon som satt i soffan bara en strumpa på.
Men typ. Ja, i alla fall. Så fråga inte mig om reklam.
Men du vet väl vad du tycker?
Ja, och jag tycker att den... Det är väl ingen fel på den.
Okej.
Vad tycker du?
Ja, men man är ju så jävla trött på sossarna.
Ja.
Men de är ju höger, så det är väl bara att folk som är höger röstar på dem.
Mm.
Och så kan de som är vänster rösta på Centerpartiet.
Mm. För 5000 kronor.
För 5000 kronor.
Okej. Okay. Ja, men det här var lite tankar
du,
från
mig.
Tack
för det här, det var jätteintressant.
Ja.
Politik i världen och lokalt.
Ja. Och vad har du?
Jag har en helt annan grej som jag tänkt på. Det var det som faktiskt egentligen är en mini Bambino-fråga.
Ja.
Men jag läste en text i The Cut så då tänkte jag kunde snacka om det här istället.
Ja. Ja.
Och det var någon som skrev så här: hej Café Bambino, tack för att ni är starka. Jag vet inte säga, tack så hemskt mycket.
Ja.
Jag har gått runt i 20 år och velat operera mina bröst, men har ännu inte gjort det. Jag slits mellan min längtan och tankar som varför vill jag det egentligen?
Mm.
Ska jag inte jobba på acceptans? Andra kommer tycka jag faller platt för patriarkatet.
Får jag bara fråga en sak? Ska jag svara på den här frågan?
Nej, det jag ska svara på. Alltså, det här är att jag läste en text och jag vill liksom, hur försvarar jag det för mina barn? Och jag har två döttrar och så vidare. Jag är nöjd med mig själv, men den här längtan finns.
Mm.
Jag tror inte en operation kommer lösa andra problem än just min längtan efter bröst. Jag gör det inte för en man eller en kvinna ska tycka om mig mer, utan min största rädsla är att andra ska döma mig.
Mm.
Och jag skulle göra en operation blir jag dålig förebild för mina barn.
Mm.
Eller en bra.
Mm.
Jag behöver hjälp att vrida och vända på det här. Och det här, jag bara, gud, den här, det känns som att sånt här hör man folk fundera på hela tiden. Och då typ i veckan så såg jag en text i The Cut, som är en amerikansk typ livstidsskrift, som handlade om just vad som händer mellan döttrar och mödrar när mamman opererar sig. Och eftersom det är The Cut,
spännande,
så var texten ganska dålig. Men jag började ändå tänka på det för att texten var typ så här, men det är så svårt att prata om typ. Mm. Och sen så kunde den inte riktigt prata om det.
Nej.
Men hon som har skrivit texten hade själv shamat sin mamma för att hon hade gjort botox. Mm. Typ när hon var 20 år gammal så hade hon kommit hem från college, upptäckt att hennes mamma hade gjort botox. Mm. Och bara fått en sån freak out på sin mamma, bara hur fan har du kunnat göra det? Och sen hade mamman aldrig gjort botox igen.
Nej. Hon hade kommit hem från college, så hon var,
hon hade flyttat utifrån, hon var 19-20 år gammal, hon bodde inte hemma
mindre,
längre.
Inte more or less. Hon var mer eller mindre vuxen.
Hon var mer eller mindre vuxen, ja. Precis. Och då intervjuar hon lite andra tjejer i den här. Till exempel en kvinna som... hon säger inte exakt vilket land hon kommer ifrån, men hon är asiat. Och hon växer upp och är typ så här, wow, jag är typ den enda i min familj som inte har... ögonlock, för det finns ju en sån berömd ögonlocksoperation man kan göra så att man får ett vikt ögonlock och många asiatiska kvinnor gör det. Och då var hon så här, åh nej, både min mamma och pappa har de här västerländska ögonlocken och jag har inte det. Och sen när hon var typ tonåring så var hennes föräldrar så här, nu ska du få ögonlocksoperationen, för då visade sig att föräldrarna hade gjort den här för länge sedan.
Det var därför. Okay.
Och det här brukar jag till exempel tänka på med The Kardashians, för de är ju väldigt, de är ju mer som liksom utseende de har nu är ju mer som ett det var liksom ett förslag.
Ja.
Det är så här typ kanske lite som de såg ut en gång. Mm. Men nu växer ju deras barn upp och de använder ju också sina barn mycket i sina sociala medier och sånt där. Men så är de liknar ju inte sina mammor alls.
Nej, de vuxna liknar ju varandra.
De vuxna liknar varandra och typ alla kvinnor i hela världen liknar dem.
Alltså, men så barnen ser ut som helt vanliga barn.
Vanliga barn, och det finns ju helt random tjejer på TikTok till exempel som liknar Kim och Chloe mycket mer än deras barn gör, för att vi vanliga kvinnor opererar oss efter de här kvinnorna. Och jag har bara tänkt så himla mycket på typ, men gud, alltså hur kommer de, vad kommer det skapa för frågor i de här barnen om sig själva? Och så håller de på, ja, men hon skriver lite om det här i texten. Och så har hon också intervjuat en dotter som har gjort opererat näsan, och hennes mamma får ett sånt mega freak out på henne när hon opererar näsan, och bara varenda gång de ses så kommenterar hon på typ så här.
Men är det så att hon inte längre har en näsa som är lik mamman?
Exakt. Och då är mamman så sårad och arg över det här. Men då visar det sig att mamman gör liksom inte mycket botox och fillers och bla bla, men hon har liksom tagit en moralisk gräns
för sig själv vid näsan.
Nej, vid liksom kirurgi som jag tror att många kvinnor har. Och då är dottern så, ja, å ena sidan, okej, jag fattar, men jag är också uppväxt i en miljö som är extremt fokuserad på utseende. Och det bara känns som att jag bara gjort typ, det står inte rakt ut, men det är nästan man blir lite så, är mamman avundsjuk på näsan? och så resonerar texten fram och tillbaka om det här. Och då var det så himla roligt framförallt, och det var liksom inte så, det landade inte riktigt i någonting. Men då var det så kul att läsa kommentarerna. För då var det framförallt en som var rasande på den här tjejen som hade skrivit texten, som var typ så, hur fan kan du bli arg på din mamma för att hon gör botox?
Vänta, hon som hade skrivit texten, vilket case var det?
Det var att hon hade kommit hem från college och såg att hennes mamma hade gjort botox. Och hon var själv så här, gud, det var så överdriven reaktion.
Hon var självkritisk
mot sig själv liksom, för the cut gör också jättemycket innehåll om plastikkirurgi.
Så den kan inte vara så dömande själva texten.
Den kan inte vara så dömande själv, vilket många säger i kommentarerna. Men då är det en av de här kommentarerna som verkligen är så här, det äcklar mig hur våra samtida vuxna har en absurd en föreställning om äganderätt över sina föräldrar.
Ja, intressant.
Alltså att millennials och äldre Gen Zers aldrig blir vuxna. Och kommentaren är typ så här,
är det här subtweetar du mitt föräldraskap?
Nej, absolut. Nej. Vadå, är dina barn, vadå, dina barn är ju inte ens vuxna.
Nej, jag vet.
Och typ vissa människor vägrar förstå att deras föräldrar är separata människor från dem själva. Och sen så har hon sån mycket ilska mot adult children, som är en tråd på Reddit med vuxna barn som typ gnäller på sina föräldrar. Och typ så här, hur vågar någon uppföra sig som att de är huvudkaraktären i mitt liv? även om liksom hon är 28 och min dotter är 28 år gammal, hon bestämmer inte över mig längre, och ingen man har någonsin fått bestämma över min kropp, och mitt barn ska fan inte bestämma min kropp heller.
Säger någon i kommentarerna.
Och sen så slutar det med att hon säger till den här personen då som har skrivit texten, din mammas rynkor är inte hennes essens, for fuck's sake. It's time to grow up. Och typ uppskatta din mammas mänsklighet lika mycket som du uppskattar hennes ansikte, så du måste liksom uppskatta din mammas svaghet.
Intressant.
Och då blev det liksom mycket diskussion kring den här kommentaren, för att folk bara typ, du är förstörd av plastikkirurgsamhället. Och andra var typ så här, preach. Vad tänker du om, och jag tänkte här, det var bara en intressant diskussion eftersom vår bambino var så här, kan man vrida och vända på det? Och så...
Nej, men jag tänker så här, jag tycker faktiskt att det finns en, alltså jag tänker att om du har ett litet barn, eller ett barn som är i barnåldern, och att liksom jag kan tänka mig att det kan vara väldigt skrämmande, obehagligt för det barnet, att du vet, det är också läskigt med ansiktsoperationer, du blir, du får liksom, du
blir blå.
Ja, men för dels, jaha, så är du, dels så blir du sårig, du blir blå liksom, så det är lite läskigt i sig, och sen så ser du annorlunda ut. Det tycker jag, alltså när barnet är litet, det är något väldigt liksom,
och det är det finns, många av döttrarna pratar om i texten också, att jag kan inte vänja mig med min mammas nya utseende.
Nej, men sen kan jag nog hålla med om, så att jag skulle nog det här, nu pratar jag bara,
kör,
för att jag tycker den, men som förälder så har man ju ett, man måste ju, du har ett ansvar för barnen när de är barn, att liksom ge dem en trygg miljö och stå, representera stabilitet så, ansvar så gott du kan liksom, och det, då kan man ju ha invändningar utifrån det perspektivet. Men sen när de är vuxna, när barnen är vuxna, då kan jag hålla med om,
de ska skita mina tuttar.
Ja, men lite liksom. Och då får du göra dina val och jag gör mina val. Sen kan man ju ha en vuxen ett meningsutbyte om det, och så här, hur tänker du, hur tänker jag, men vi tycker helt olika om den här frågan, och dina moraliska gränser går här och mina går här, men man kan ju inte som ett vuxet barn ställa,
säga till,
de kraven. Nej, det kan man inte, tycker jag. Vad jag tycker du?
Ja, men jag håller nog med, men jag tror att jag är så himla, alltså jag vet inte, jag tror också att jag är så verkligen, jag är verkligen skadad slash någonting annat av plastikkirurgi i samhället, för jag har inte alls den känslan att det är så viktigt och bra att bevara kroppen som den är. Alltså, och sen så förstår jag, och sen så bara,
gud, som du tror att, tycker att jag har.
Nej, som jag tänker till exempel att många då i den här kommentarsfältet har, eller liksom, eller bara,
för där var det många som jag såg, det är, kroppen är helig, eller
ja, men
vadå?
Också typ så här, vi är helt förstörda av så här plastikkirurgi lobbyn och typ, och det är vi ju, men jag tror också typ jag tänker också människans kropp, eller vår syn, samhällets syn på kroppen har också förändrats, som både har med så här teknik att göra, förståelse av kön, vad performativitet är, och sen så såklart misogyni, sociala medier, internet, bla bla bla. Men jag tror för mig handlar inte det bara om så misogyni och kvinnohat.
Nej, men jag tänker, för du och jag har ju en sån gammal men sen gammalt så tänker jag, för jag tänkte på det i någon intervju med dig nu kring boken, att du var så här, för dig har liksom att uttrycka det med kropp, liksom leka med kroppens uttryck och liksom kvinnlighet och kanske radikala uttryck och feminitet, det är liksom också en frihets
verkligen, och har varit framförallt när jag var yngre liksom.
För mig representerar det ju inte riktigt det liksom, utan det är mer så, oh, gud vad jobbigt med alla de här normerna, jag vill verkligen inte, det känns så förtryckande liksom. Så att det är också, jag tänker att det finns
verkligen.
Och det, jag vet inte om det är en generationsgrej eller om det är det nog delvis, och sen kan det vara bara,
och bara för att jag alltid har tänkt på kön på ett annat sätt, som jag tror har så mycket med mina queera kompisar att göra typ. Och bara, och nästa, och du vet ju att jag vill vara en cyborg, och det är ju verkligen sant att jag önskar att jag hade kunnat gå över mer i att vara maskin.
Men det är också för att du är sjuk
exakt,
och du har så mycket smärta
och typ, exakt, och då blir ju kanske också relation, alltså typ att modifiera kroppen känns liksom, ja det är klart att det kan vara patriarkalt, men det kan också vara så här, fan vad skönt för dig, okej, om du vill ha ett par nya tuttar, fan vad skönt för dig att du kan skaffa ett par nya tuttar. Tänk hur många århundraden man inte kunde göra någonting med sina tuttar. Men sen så tycker jag också att det är klart att liksom, Jag tycker jag har så svårt att säga, jag är ju inte förälder själv, så jag tycker alltid jag har så svårt att komma med feedback. Men jag förstår också och håller med om någonting i din poäng att om man har små barn. Mm. Men det är ju lite annorlunda, måste man ens säga om man gör brösten till sina barn? Eller det är kanske mer kommunikation förresten i moderna föräldraskap. Det är kanske bättre som du sa att man ska ha ett ärligt utbyte.
När man är vuxen ska man ha ett ärligt utbyte.
Men om man är tonåring, om man har en tonårsdotter och vill göra brösten, vad gör man då?
Vet du vad jag tycker helt ärligt?
Nej.
Jag tycker du väntar lite.
Du tycker det om man är tonåring?
Tycker det.
Tills de har flyttat hemifrån.
Ja, men tills de är genom så puberteten. Det är så himla känsligt också. Så här, hur var det jag... När man själv... I den åldern när de tjejerna själva ska... liksom förhålla sig till sin kropp och vad att ens mamma då ska hålla på och hetsa kring sina bröst. Nej, jag tycker faktiskt inte det.
Och sen så okej, men då får jag säga
om man
så här.
Inte måste göra av plastikkirurgiska skäl eller såklart.
Ja.
Eller men inte. Jag tycker det, nej, för mig känns det som ett nej.
Okej, men då säger jag bara för att väga upp att hon får göra om hon vill.
Ja, okej. Ja, men bara så att hon får göra om hon vill. Alla får göra som de vill. Men,
herregud.
Ja, men herregud.
Men det är ju liksom...
Jag tycker då kan man vänta några år tills hon är vuxen.
Ja.
Och sen får alla göra som de vill.
Ja.
Men kanske om du har en så 13, 14, 15, 16-åring. Låt det bara vara
lite. Det var ju
lite.
Största coola hemlisen i vår klass att en av mina kompisars mammor hade silikonbröst.
Okej.
Okay. För att hon hade så här berättat det i förtroende för sin dotter. Hon var verkligen så, jag måste berätta en helt sjuk grej för dig. Och du får inte säga det till någon. Mamma har silikon. Och vi bara,
Tyckte ni att hon var cool då, mamman?
Men hon var redan så cool och snygg och typ den absolut chickaste mamman. Men hon hade liksom inte såna bauta.
Nej.
Gick inte att se.
Nej. Hon var bara...
Hon var
så classy.
Ja, hon var classy med sina tuttar.
Vad säger vi då på svenska?
Hon var smakfull med sina bröst. Smakfulla bröst.
Smakfulla små bröst.
Ja, men så, man hade väl egentligen velat läsa mer att någon skulle skriva bra om den där, vad som händer i
föräldrar-dotter-relation. Verkligen.
Och snart son-föräldrar-relation med nya Luxmaxing-rörelsen.
Mm. Du, hade inte du kollat på olika klipp med han Clavicular?
Klipp, jag har kollat timmar. Jag är helt besatt. Vad heter han? Klavikatur.
Clavicular.
Men jag vet vad jag kan prata om.
Clavicular.
Clavicular heter han.
Ja,
jag kan prata om honom nästa vecka, men jag känner verkligen så här, wow, jag delar något med honom. Vet du vad, Karin?
Mm.
Nu är det ju bara två avsnitt, ordinarie avsnitt kvar efter det här avsnittet. Och sen så är det ju våra sommaravsnitt.
Och det blir sommar fyra.
Och blir det fyra och det blir ingen film, bara bok. Och jag vet att det är många bambino som vill på förhand veta vad vi ska läsa.
Ja. Så då, duktiga.
Säg du första boken.
Ja, det kan jag säga. Det är inte säkert att det blir den här ordningen.
Nej, eller? Det vet vi inte.
Perfektion av Vincenzo Latronico.
Som kom ut på svenska nu.
Mm.
En oansenlig detalj av Adania Shibli.
Shibli,
ursäkta, en palestinsk författare. Och sen så har vi Clarice Lispector, Stjärnans ögonblick, en brasiliansk legend.
Jättekul.
En riktig klassiker.
Ja.
Och sen så den sista är ju din bok.
Ja, vad heter den nu på svenska? Bok,
Mitt skydd och min storm.
Av Arundhati Roy.
Mm.
Ja.
Jättespännande.
Och den är otrolig, tycker jag. Ja, nej, men de finns alla på svenska.
De finns alla på svenska.
Och de är alla ganska nyutgivna väl på svenska.
Inte Clarice Lispector.
Har inte den kommit nyligen?
Jo, kanske för något år sedan på Tranan.
Ja.
Jag fattade inte deras hemsida riktigt. Men,
så att, det ska bli jättekul att prata med dig.
Det ska bli så roligt.
Och
vi kommer också lägga upp på Instagram så ni kan gå och kolla där.
Mm. Ja. Det är om detta. Det vet du vad som är tråkigt bara?
Vad?
Att jag inte har fått prata någonting nu om Mad Max Fury Road, som är den bästa filmen jag någonsin har sett, som jag såg i helgen.
Jo, absolut. Men vet du vad, så tror jag att det kommer att bli. Och då är det inte lönt att gå med i den här Manchester-gubbens nya softleft-grej. Om allt ska bli en sån öken.
Nej,
när man har rakat
huvud. Och hyperpolitics, ingenting spelar någon roll.
Jag ska vara med mina nya tuttar och cyborg.
Ja, okej. Se hur lätt det var. För till och med, inte ens furiosa.
Det är inte lätt nu heller.
Nej,
I alla fall, vi ses nästa vecka.
Ja, det gör vi.
Puss och kram.
Ha det så bra. Puss och kram.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.